Ja, hörni, nu har du kopplat upp dig och jag med. Vi sitter mil ifrån varandra, men ändå ganska nära.
Verkligen.
Kära lyssnare, välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Succépodden Röse och
McAllister.
Hur är läget? Var sitter du?
Jag sitter i ett av våra sovrum här. Klockan är typ 7 på kvällen. Jag har precis plaskat i poolen. Var sitter du?
Jag sitter i min hemmastudio. I Knyckis väst. Jag har en väst som min karaktär Knyckis fick en gång. Den så kallade, ja, det är en fårskinsväst. Tillsammans med en annan outfit. Jag har varit på möte. Det är imorgon i Sverige. Det regnar. Det är måndag. Jag har varit på möte precis med, återigen, med Porrfri barndom. Dessa grymma tjejer som har startat den här organisationen. Jag kom och ringde upp Isabelle här nu för några minuter sedan. Och vi kom på att vi måste börja podda för att det bubblar så mycket i hjärtat och själen och hjärnan av allt som man vill prata om. Alltså jag är så på krigsstigen nu. Jag har så hög puls. Jag har liksom ont i magen och vill kräka samtidigt för att jag är så jävla förbannad. Och så stridslysten helt enkelt, för att jag anser att det är så mycket som är så sjukt i detta samhället. Det här är den veckan när vi firar i min värld, min organisation Tystnadtagning, det här är våran årsvecka. Den 9 november förra året så släppte vi artikeln med skådespelarnas upprop och manifest i Svenska Dagbladet. 2 veckor senare läste vi upp våra vittnesmål och berättelser på scener runt om i Sverige. Och det här blev ju liksom startskottet för den lavin av berättelser och röster som forsade fram. Med 64 olika upprop som följde och 100 000-tals kvinnor på liksom samma linje. Att inte namnge utan att gå bredare för att förändra strukturer. Detta kan vi prata mycket om, men nu imorgon till exempel ska jag till riksdagen och medverka på ett seminarium om MeToo och nästa steg. Och nu när jag har träffat Porrfri barndom igen, eller så haft kontakt med dem igen, träffat dem IRL för första gången, då inser jag, och som vi såklart också pratade om förra podden, vet, det går inte att prata om nästa steg. Det går inte att prata om en framtid, ett jämlikt, rimligt, empatiskt, vackert, starkt samhälle om vi inte kan prata om porrens skadeverkningar på våra barn och unga. Ingen jävel kan komma och säga att de har forskning på detta. De som just nu eventuellt påstår att de har på fötterna att det är oskadligt. Det var de som konsumerade fäbodjäntan och köpte eventuellt en fibaktuellt och la i skogen. Det är den generationen. De har ingen jävla aning.
Nej,
om
ingen koll.
Vilka resultat. Det är bara 10 år tillbaka som barnen, och inte ens det, senare än så, som barnen går omkring med liksom potentiella med övergreppsfilmer i sin egen lilla ficka. Tillsammans med massäcken och jumpakläderna. Jag menar att det är ingen jävel som kan sitta på höga hästar och säga hur saker och ting är. Inte jag heller, ska gudarna veta. Men däremot är jag ju mamma till 4 pojkar. Däremot lever jag ju, precis som du, i en verklighet med skola, med nätmobbning och med resultaten och storögda, tårögda frågor om liksom, vad betyder det här? Jag pratar med tjejerna idag, så här, barn som frågar hur gör man om man ska hänga upp flickorna så där i krokar i ryggen?
Alltså,
hur gör man då?
Orkar inte.
Det vill säga, fucking jävla, du vet, krokar i huden.
Och det är inte så här, hur pussar
att
jag
man
någon,
ska ställa
liksom
sådana frågor. Nej, att ställa frågor om strypsex och så vidare när man går i 7:an. Och de här tjejerna berättade att i kommunen där jag bor nu, pratat med en skolsyster, nej, men då är det 4 tjejer på ett högstadium som har kommit in, man har rapporterat om analläckage.
Analläckage? Vadå, på högstadiet?
4 flickor. Högstadiet, eller om det var gymnasiet, skitsamma. Det spelar
typ
ingen roll.
Jag vill kräkas nu.
Förstår du? Jag vill kräkas och skrika. Och ja, man kan slå på, ja, det gäller inte alla, och man ska inte kränka, och vi ska inte bli Stasi och Nordkorea och sätta förbud. Nej, håll käften på er, men vi ska skydda våra ungar så mycket som vi kan. Och jag menar, och det här är det som Porrfri barn och slåss för då också, att vi kan åtminstone ha filter, porrfilter, på förskolorna, tack. Skolmiljöerna, tack. Offentliga miljöer, tack.
Ja, vill
man
hitta
ha det i England, och fan kan man väl ha det i Sverige?
Och hittar det gör de väl ändå till slut om det skulle vara så. Men vi kan väl bara ta bort det så mycket som möjligt.
Barnen hittar sin sexualitet
ja,
ändå.
Ja, det är det jag menar. Liksom,
låt oss skydda dem från det övergävliga som de går omkring med. Och som kan, jag menar, låt saker och ting ha sin tid. Det handlar inte om att man vill kränka barnets integritet. Vi får inte kränka barnets integritet. De har rätt att porrsurfa och se hur man liksom spräcker en flicka 7 pers på en gång. Nej, de kanske inte har rätt.
Nej, det har de inte rätt. Plus att om man lyssnar liksom på igen och går tillbaka till liksom porren som sådan. Om man liksom tänker att inte ens tänker på barnen utan bara tänker på att vi som vuxna kanske vill konsumera porr, så är det så här, jag tror det var så här, Tracy Lord som är en av de så största porrstjärnorna, så säger så att varenda film som jag varit med i, då har hon varit så poster girl för hela liksom porrindustrin. Så tittar
på den tiden när det var ändå mildare än vad det är nu.
Ja, men precis, så tittar ni på ett övergrepp på mig. Alltså så här, för att jag var i den jag var i minoritetsställ, alltså så här, att jag liksom jag blev utnyttjad och underlägen på alla möjliga sätt för att jag var kvinna, jag blev utnyttjad och så vidare och så vidare. Och så kollar man ju på undersökningar och sånt där, så är det så här, 80% så är det ju våldssex man tittar på. Alltså så här, det gjorde de ju också med MeToo ju, massa sån här, det går att googla på. Jag ska lägga ut den på Facebook sen. Typ att de visar eller berättar historier, så är det så här, är det porrfilm eller är det MeToo? Och folk har typ ingen koll. Det är liksom ingen så här skillnad på. För alla bara, nej, det här är MeToo, det här är övergrepp, det här är ju inte bra. Det här är porrfilm. Nej, och så ska man visa det för barn då, det är det jag menar ännu mer. Så det är så här, som ska försöka hitta det här fina och härliga i sin sexualitet. Alltså.
Så här va, precis som du säger. Det som händer är ju att man utvecklar det som kallas för tändningsmönster. Som inte är så att säga, som kan upplevas som skadligt. Man kan bara tända sen. På våldsamma situationer. Mm. På övergreppssituationer. För det är så man har liksom, det är så som hjärnan har tränats att tända på. Detta är inget humbug hittepå. Detta är inte skräckslagna, sexualkonservativa, rädda föräldrar som säger att händerna på täcket. Det är inte det vi pratar om. Utan det går mycket djupare än så. Det är så skadligt för både barn och vuxna. Och framförallt, som du säger, ja, man konsumerar ett övergrepp. Grattis. Det finns inga lyckliga horor. Det finns antagligen inga lyckliga unga flickor som får sin anal spräckt i en övergreppsscen på en porrfilm. Jag tror inte att man är så lycklig.
Nej.
Och sen kan man säga, jo, det är toppen. I love it. Ja. Det finns, då kommer vi sen till barnporren. Det finns ju barn som konsumerar barnporr och får sitt tändningsmönster skadat. Det finns barn som utsätter andra barn för övergrepp utan att ens förstå. Se detta framför er. Och nej, det är ingen skrämselpropaganda. Detta är fakta. Och jag vill ju... Alltså hur ska jag ens i min trygga bubbla kunna gå vidare denna dag utan att liksom vilja kräkas och lägga ner allt jag håller på med för att försöka få till åtminstone att vi kan ha våra barn skyddade i deras offentliga miljöer. Snälla.
Alltså det är så mycket som är så åt fanders nu alltså.
Ja, det finns mycket som är bra också. Ja. Men det som är bra är väl att åtminstone att imorgon så ska jag till exempel medverka på det här seminariet i riksdagen i första kammaren. Mm. Fantastiskt. Där vi ska tala om det här året som har gått. På fredag till exempel kommer det vara en stor, på våran årsdag av tystnadtagning, en stor branschträff för min bransch. Där vi initierat av i det här fallet svensk filmindustri, men det är med kanalchefer, producenter, regissörer, dramachefer, det är SVT, det är castare, det är liksom bransch, liksom det är branschen, de viktiga tunga poster i min bransch där jag verkar, som vi kommer att ha ett seminarium där vi ska prata om MeToo eller tystnadtagning, men och det nästa steget. Det skulle inte finnas de här samtalen som ändå pågår i vårt samhälle nu och också med en stark önskan och drivkraft att få ta nästa steg. Det skulle inte ha funnits, vi skulle inte ens ha språket eller vokabuläret för detta.
Nej.
om inte liksom revolutionen ändå trots allt skedde förra hösten. Så det är positivt.
Jättepositivt. Vad tycker du mer har skett under det här året?
Nej, men jag tycker framförallt det som är den stora saken från början och det som är det största och viktigaste är att man har brutit den här tystnadskulturen. Att folk faktiskt pratar. Och att det finns ett språk för det. Och att man kan tala både högt och lågt med chefer och anställda eller kamrater eller andra föräldrar och till och med barn. Och det finns ett ord för, det finns någonting som är mitt och jag, man kan skämta om det till och med, liksom att det finns en jargong, ja hej och skitsamma. Men vi har plötsligt förstått att det finns attityder som måste förändras. Mm. Det finns maktmissbruk. Vill man tala om härskarteknik, att det inte bara är några få som står och ropar med megafon i ett hörn och försöker förklara och kan bli liksom negligerade på grund av att det verkar att man är en liten ropare som är missnöjd med sitt liv. Mm. Nej, det är fakta. Vi har fakta, ja, vi har statistik, vi har siffror. Ja, många nu kan ingen längre komma och säga att det är några gnälliga kvinnor. Liksom. Det är ingen som har gjort heller, för så dum kan ingen vara. Men ingen kan längre komma och säga att det här, och heller inte att det här är något som pågår bara i en viss bransch, till exempel min bransch. Mm. Eftersom det är hundratusentals kvinnor bara i Sverige. Från restauranganställda, lärare, det är elever, det är advokater, läkare, sjuksystrar. Alla dessa upprop som har kommit. Mm. Alla vittnar om samma sak.
Sen tror jag det är olika ju, i olika branscher. Så nu när jag delade ut mitt stipendium igen så är det inom byggbranschen. Och där var det sista spiken i kistan, hette deras upprop. Och då fick jag frågan i lite intervjuer inför att vi delade ut Isabels stipendiet igen. Då, hur liksom, vad skett efter MeToo? Och då var det flera, var ju vissa som sa så här, men jag är på en bra arbetsplats. Eftersom det inte finns, finns ju bara 1% kvinnor i byggbranschen. Och, då, och de, det är ju därför jag startade stipendiet, just för att ändra machokulturen. Och men då var det några som sa så här, men jag har jobbat på en bra firma hela tiden och de förstår, och de har frågat lite så här, ja men hur har du haft det och hur har det varit och sånt där. Men den stora massan säger fortfarande att det inte varit någon skillnad. Det är inga chefer på de här stora företagen i bygg som ens har liksom kallat till sig. Det kanske bara är 2, 3, 4, 5 tjejer liksom på ett enda samma bygge. Ibland kan det bara vara en, men ingen som har gått fram och liksom sådär. Hur har du haft det? Vad har du upplevt på den här arbetsplatsen? Nu ska vi ändra de här grejerna. Så det är också ganska spännande att det har varit så extremt tyst då. Efter när det ändå har varit såna här. Mycket jargong fortfarande där. Som jag säger, är du i närheten här nu? Då ska du metooa mig typ så. Det är ju skrämmande.
Ja, den sköna har man ju hört. Ja, det är det. Men jag tänker, jag talade med en chef, i min, alltså en producent då, som har en chefsposition i min bransch. Och hon sa att problemet är ju Att hon och många med henne i hennes position inte får informationen. Hon sa, hur ska vi få veta då? Eftersom folk inte pratar. Och här menar jag att vi alla, ni som lyssnar och vi och allihopa i samhället, nu jävlar, nu är det upp till bevis. Man måste öva sig. Vi snackade om det mycket, du och jag, Isabel. Om civilkuraget. Mm. Där handlar det om. Nej, men det är klart, jag har ju levt hela mitt liv utan att någonsin gått till en chef eller en producent. Eller en, liksom, jag har ju inte ens trott att det var något att komma med. Men så att jag menar, hur ska jag förstå att min chef inte vet om vad jag har råkat ut för eller hur jag har haft det, för att det är ju ingenting som jag ens i min värld har förstått var någon, det var väl någonting man bara skulle ta. Och det hoppas jag att att det blir en attitydsförändring i att nej förresten hörni. Nu har vi fått nog. Tack för kaffet. Vi kan skoja, vi kan ha jargong och hej och hå, det kan man få ha absolut. Men vissa saker kommer vi inte längre acceptera.
Nej.
Och vi måste också förstå att alla har sitt eget ansvar att ta det vidare. Mm. Du kan inte heller förvänta dig att, det ska man kanske kunna förvänta sig att alla chefer ska ta sitt ansvar. Och så här. Det vill man ju. Och det hoppas man ju i förlängningen. Mm. Att folk med makt ska förstå att de har ett väldigt stort ansvar. Om folk med makt är så pass inkompetenta så de inte förstår att det är till exempel deras jobb att gå runt och kolla med anställda. Anställda kan vara rädda för att förlora jobbet, för att vara besvärliga och så vidare. Det är ju psykologi. Förhoppningsvis kan ju sådana här beteendemönster ändras. Det kommer ju ta lång tid. Men kan man inte prata direkt med chefen, kanske man kan prata med en kollega. Eller en
jag tror att det är kanske det som är nyckeln, att kanske prata med en kollega eller något. För det är så MeToo ändå blev starkt, att man fick stödet tillsammans. Så har det hänt för någon så har det antagligen hänt för några till. Och då känns det ju inte lika läskigt kanske att gå till en chef som kanske inte förstår. Sen tänker jag på många så stora företag så finns det ju så här whistleblower, alltså så här hemliga linjer som man ska mejla om, man, liksom om det är något fuffens med bonusar och grejer och sådana saker. Jag menar, det är också konstigt att de inte lägger till sådana grejer som man också kan mejla då, den här hemliga inboxen för när det har hänt olika saker.
Mm. Jo, men för det är mycket är ju liksom attityder. Mm. Eller hur? En sak, utan att förringa det överhuvudtaget, givetvis. En sak är ju liksom sexuella övergrepp, sådana som kan anmälas till polis. Det andra som är mycket mer svårdefinierat, det är ju attityderna. Liksom. Och det är där, men menar, förhoppningsvis får folk råg i ryggen. Och om man nu är den kollegan som någon vänder sig mot till, då kanske det är jag som måste ta det vidare. Då. Det är det jag menar med civilkurage, liksom, mössan på. Då kanske jag som måste gå och prata för dig om du inte pallar det den här veckan.
Nej, och så kan man ju alltid ta hjälp av någon annan. Alltså. Jag vet, jag har hört att någon annan är här. Alltså man får hjälpa varandra så kanske det känns lite lättare.
Ja, och liksom gå på och kolla, vad är det för lönesättning? Vi vill ha makten och pengarna också. Det är ju där va? Det är ju liksom, hur ojämlikt är det på arbetsplatsen? Mm. Kan man prata om löner? Pratar ni om löner? Pratar du om löner med folk som är i din bransch, Isabel?
Ja, men det gör jag nog.
Ringer du runt och frågar så här, vad kan jag ta för det här jobbet eller?
Oftast ringer folk mig, för jag har alltid haft så här bra förhandlare och varit med i branschen ganska länge och då brukar jag förklara för att ungefär, och brukar vara på folk, för de flesta tar ju alldeles för lite betalt jämt, och det är ju verkligen en sån kvinnogrej, har man ju sett också. Så det är ju viktigt att göra det. Men,
och framförallt det som jämför sig också med männen, det är ju väldigt intressant.
Verkligen.
Hur stora skillnader, det är som ett skämt.
Som ett skämt.
Men så är det, ja. Ja, vi har mycket kvar att göra, men jag är ändå hoppfull, liksom jag är på krigsstigen som oftast, men jag känner mig ändå hoppfull för att det är så mycket av det som har hänt det här året som aldrig någonsin, som inte skulle ha hänt.
Nej.
Om inte den här revolutionen trots allt har startat. Mm. Vi får liksom, och man kan inte, det kommer ta tid. Det kommer ta tid.
Vi gör det verkligen. Och vi måste fortsätta prata om det så att det inte blir bara så här MeToo-hösten förra året, utan det här är ju någonting som har pågått länge och som kommer pågå och som har alltid funnits.
Så, här, alltså,
så, att, det är, så det är bra att vi tar upp och pratar om det igen, så att säga. Det är ju så med tid. Alltså jag tänker bara som med att folk verkar liksom glömma bort förintelsen, eller hur det var med depressionen då. Vi börjar se diktatorer som kommer upp runt om, eller som agerar som diktatorer och så vidare och så vidare. Men,
ja, verkligen.
Jag tänker också det här med civilkurage. Jag pratade med Della om det idag på moppen. Hon har bråkat, eller hon är med i någon grupparbete i skolan och de bara spelar ut henne hela tiden. Och så var hon så här, jag blev så himla arg men jag sa ingenting. Och så, jag försöker öva på henne också. Så, herregud, om jag hade vågat ta lite mer fighter när jag var yngre. För det är just det där med att öva. Att det är svinläskigt i början. Och försökte få henne till så här, men vänta inte till nästa gång det blir skarpt läge, utan bara ta dem vid rocken på en gång och liksom, att du måste öva på det här.
Vad sa hon då?
Ja, men då tänkte hon lite på det. Sen vet jag ju, det är svårt, men jag tänker att ju mer jag tjatar på henne om det, desto lättare kanske det blir till slut.
Kan du öva rollspel med henne så här, om någon säger så här, pröva att svara så här då. Och så får hon säga liksom till dig. Ofta så blir de ju generade barnen så här, men man kan liksom, för ibland kan man ju behöva ha sagt det några gånger typ till sin mamma. För att sen plötsligt så är det dags, och då det kan ju vara ett sätt liksom.
Verkligen, jättebra. Tack för tipset. Jag lyssnade på en podd som heter Dumma människor med Lina Thomsgård och en beteendevetare som jag glömt bort vad han heter nu, som är väldigt rolig. Och då pratar de just om det typ i förhandlingar. Att man ska skriva den man förhandlar emot. Den segertal, för att liksom tänka lite på hur skulle de vilja vinna den här förhandlingen. För just då kanske komma runt det man själv vill prata om. Det tyckte jag var intressant.
Förklara mer.
Ja, men mer typ så här att om du och jag förhandlar om något. Och så vet jag att du vill ge mig 3000 kronor i lön kanske. Eller någonting, eller att du vill gå ut med hunden mindre eller något sånt där. Då ska jag liksom tänka på hur du känner, att hur du kommer vilja känna dig när vi har förhandlat klart. Och att man ofta låser sig vid så här, okej, men om du går ut med hunden varje morgon, jag vill inte gå ut med hunden alls, och du vill att jag ska i alla fall gå ut hälften av gångerna med hunden till exempel. Nu är inte jag proffs på det här ändå, men liksom, då var det också lite så att man istället för att hela tiden koncentrera sig på så här, ja, men du ska gå ut 7 dagar i veckan och jag ska bara gå ut 3 dagar i veckan. Så att man också tänker lite så här, ja, men om du går ut med hunden alla dagar i veckan så kan jag diska några tillgångar. Eller så kan jag åka och handla mat på fredagar. Alltså att man ofta låser sig vid en och samma ståndpunkt, fast man kanske ska utvidga det lite. Det tyckte jag också var spännande. Ja, det är mitt
hur har ni det med sysslorna hemma? Liksom? Hur har ni det? Hjälper barnen till och så hemma hos dig?
Ja, men nu har det ju blivit lite, eftersom vi får så mycket hjälp här nu, eftersom det ingår i huset vi bor i, att det är ju så man betalar tillbaka till the community på något sätt, så har ju det blivit ganska dåligt. Jag har lite problem med det här nu, för att jag, alltså det låter ju som att jag surfar mest hela dagarna, men jag håller på och skriver på 2 stora projekt så här med Sverige, jag poddar ju med dig och håller på och rådda med det. Och sen så har jag gått in i lite olika klimatprojekt i skolan, eftersom den heter ju Green School och liksom handlar ju mycket om miljö och sånt där. Och idag var jag till exempel på en workshop med bambu hela dagen. Fick se så här bambufabriker och hur bambu växer och hur det kan, man kan plantera bambu för kanske minska, alltså som suger åt sig carbonutsläpp och sånt där. Koloxid, ja. Så det var ju också ganska spännande, de här miljöprojekten, hur vi ska få folk att flyga mindre, eller kan vi, ja, vi tänker stort, det är väldigt mycket folk från hela världen som sagt, så att det är väldigt spännande, sådana roliga projekt. Men i övrigt, så eftersom jag inte har några så här fasta tider i hur jag jobbar, och att det inte riktigt är så här betalt jobb som man är van vid, så känns det som att ungarna får ganska mycket leeway, alltså att de är lite så här som kungar nästan. Att när de kommer hem från skolan så är man så här, ja, vill du skita idag eller vill du surfa? Eller? Så att jag känner att jag är ganska mycket i greppet på mina barn. Att de är lite som att de har som en stor lekplats och kejsare. Och att jag har lite svårt just nu att så här, sätta ner foten och bara, nej, men idag vill jag bara vara hemma eller idag vill jag göra det. För att det känns lite som att det är därför vi är här också, för att hänga mer med barnen.
Mm.
Men det kan ju lätt bli så också, ja, att de blir lite liksom, tar, ja, jag vet inte. De tar över lite. Och då blir det ännu mer så också, eftersom vi vill hjälp här, så blir det att de städar inte sitt rum längre, precis som jag inte gör det. Och vill...
Så skyller de på personalen.
Precis.
Och ser man plocka upp, nej, kan den göra?
Ja.
Åh, oh, jävlar.
Nej, så farligt är det inte. Men det... Jag har...
Undrar hur det ska gå för dig när du kommer hem sen. Mm. Var ska ni flytta hem i era lägenhet då? Den som ni lämnade. Det är samma ni ska komma tillbaka
alltså,
till.
Alltså, jag vet inte. Jag är ju väldigt sugen på hus nu.
Nej.
Och jag vet inte om vi blir kvar här med längre pool. Eller inte. Ja, precis, med pool. Men det har alltid varit
min dröm. Spännande.
Ja, nej, vi trivs.
Nu älskar du att vara där borta.
Ja, men jag älskar verkligen att vara här. Det är så himla roligt och spännande och galet och... Ja, så högt och lågt. Men det är så himla lätt också. Jag bara går ner till stranden, surfa. Igår fyllde min man år och då bara sa vi till lite familjer. Så här, vi är på stranden, kom ner och ta en öl. Bara kom det ner liksom, jag vet inte, 10 familjer. Och alla barnen bara surfa, slängde sig i havet.
Mm.
Jag hade köpt några öl liksom, du vet, för så här, köpte öl för 30 pers för liksom 200 spänn. Och sen gick vi alla och liksom tog en pizza och gick hem. Så här. Det var en vanlig söndag i november. Det är ganska nice. Och det är ju intressant att komma till en annan kultur. Och en annan... Alltså jag måste berätta den här grejen. Så jag har lite dilemma nämligen i en av de här grejerna. Som jag säger, när vi träffas då alla de här familjerna så är det ju lite som att hänga i FN typ. Det är ju folk från hela världen med alla möjliga bakgrunder och kulturer och så vidare. Och sen så är det en familj som vi hänger lite extra med. Och de har några barn som är extremt väluppfostrade. Framförallt för att vara så här killar i liksom 6-13 års åldern. Ursäkta, nu drar jag alla killar över en kam. Men oftast brukar det vara att tjejerna är mycket mer uppmärksamma med folk runt omkring och sådär. Just när det gäller sådana saker, att vara väluppfostrade, tycker jag i alla fall. Och sen nu har jag fått höra via, men ändå till liksom en väldigt så här säker källa. Att de här människorna är... väldigt traditionella och de är troende. Så att de liksom har liksom en mer så här traditionell uppfostran eller tänk för att de är religiösa. De kommer från USA. Och de har en grej att mellan barnen är typ 6, 7 år och 10. Då kör de med spanking. Alltså de slår barnen.
Vem har sagt det?
Alltså en... kompis säger då att den här pappan i familjen har berättat det här för dem.
Mm.
Och den här familjen har hängt väldigt mycket med nu i några månader. Gillar barnen jättemycket, de är kompisar med våra barn och liksom, vi hörs nästan dagligen och liksom, man träffas och det är på stranden och olika saker. Och så här. De är ju jättetrevliga och liksom så här, ja, men jag har verkligen tyckt att det är så här bra vanliga människor. Men för mig är det här en sån... dealbreaker. Alltså så här, när jag hörde det här så var det så här, du vet, jag höll ju på att svimma. Och nu är jag så här, okej, okay, så då började jag kolla, jag bara, men fan, inte det här olagligt? Alltså FNs barnkonvention, liksom, alltså gäller inte det? Så jag gick in och började googla, då är det ju så här, UK och USA då, var de här kommer ifrån, då är det så här 60-80% tycker, alltså av vanliga människor, tycker att det är helt okej att spank their kids. Alltså att slå barnen.
Mm.
Och det är fortfarande lagligt. Så att var de kommer ifrån är inte det här lagligt. I Sverige så blev det olagligt 66. Alltså för jättelänge sedan. Mm. Och när jag hörde...
Vet att Sverige har inte godtagit barnkonventionen. Det godtogs år 2020.
Ja.
Vi har inte skrivit under.
Nej, men vi har inte skrivit under det. Men det är fortfarande olagligt att slå sina barn i Sverige.
Och det är det. Men det är också intressant. Vi tror att vi ligger så långt
fram.
Ja,
men precis. Men vi har inte skrivit under
barnkonventionen.
Ja, det visste inte jag.
Eller det har inte blivit lag i Sverige ännu. Det har inte blivit lag, men det blir 2020. UNICEF kämpar ju på där ganska mycket kan man ju säga. Men det är intressant att veta. Ja, förlåt. Fortsätt. Hur kändes det då att dricka öl med dem när du visste det här?
Nej, men alltså jag kunde ju typ inte titta på henne igår. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och nu sitter jag i sånt dilemma för att jag har ju hört det här via. Men, och samtidigt så känner jag bara att så här, hela min världsbild med de här människorna har ju bara ruckat. Så jag har också insett lite så här att... De kanske är väluppfostrade, men varför, hur kommer det sig att de är väluppfostrade då? Eller liksom sådär.
Mm.
Och det är fortfarande så snälla, men alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste ju luska på något sätt.
Ja, det måste du. Men du vet ju att barn blir ju... Det här vet ju du, det är ju inget för mig att säga. Men det finns ju nästan inte ett enda land där föräldrar inte slår sina barn.
Nej, precis.
Alltså, vi i norra Europa har ju en take på det hela. Men även i länder i norra Europa, där slår man ju sina ungar. Det räcker med att åka till Frankrike. Mm.
Ja, Belgien är det ju så. Det vet jag ju när jag bodde i Belgien. Alltså.
Nej, men att vad vi anser... Det här är också... Det svindlar ju lite. Vad vi anser vara absolut självklart.
Mm.
Det vill säga, du våldtar inte din fru eller någon annan. Du slår inte dina barn. Men menar, lagen... Att en man inte hade rätt till sexuellt umgänge med sin fru. Det var ju inte heller klubbat i Sverige. Det var ju ganska nyligen. Mm. Sätt, om man tittar på en tidslinje. Så att jag förstår ju den här... absurda känslan, men vi är ju omgärdade av den. Var vi än reser, till exempel på semester, så måste vi inse att då kommer man till en kultur där väldigt mycket, mycket märkliga saker i vår värld är absolut tillåtet.
Jo, men så är det.
Jag vet inte hur det ser ut mellan män och kvinnor på Bali, vad som är liksom, vad de har för regler där, men...
Jag håller fortfarande på luskar i det. De är väldigt så här, de vill ju inte tappa face och folk pratar inte så bra engelska, men nu har vi börjat med, det är också någonting som jag dragit igång på skolan, få lite mer så här. Jag kallar det för att jag letar efter så här cultural interpreter. Alltså någon som kanske...
Mm.
Jag vill träffa balineser som kanske har bott i västvärlden. Som kan med våra ögon någonstans förklara vissa saker. Som till exempel nu på fredag kommer det vara en föreläsning med en kvinna som... När man, i vissa delar på Bali, jag vet inte om det är alla, för det har jag inte också lärt mig än. Men liksom, om man skiljer sig... Om man är kvinna, då kickas man ut ur gemenskapen. För det är så här, för att om du gifter dig, då flyttar du till den byn som din man kommer ifrån. Och så flyttar du in i, det är så här generationsboende, och du bor liksom i det området med din man. Och du kanske inte ser din familj, liksom, kanske bara en gång om året. Alltså hon som jobbar och städar här hos oss är hemma är nu, hon kommer därifrån där den här tsunamin var för en månad sedan. Så hon är ju där och hälsar på sin pappa, hon har inte varit här på 15 år och hälsat på. Men den här kvinnan i alla fall som kommer på fredag ska prata, hon skilde sig, och jag vet inte bakgrunden till varför hon skilde sig, men hon blev utkickad ur samhället eller sin liksom gemenskap. De tog barnen, så hon fick inte träffa barnen längre, och hon blev ju liksom självmordsbenägen och hade det jättekämpigt, men hon har nu startat något slags center för kvinnor i samma, ja, som har råkat ut för samma saker. Så det ska bli intressant att höra vad hon säger på fredag, då kan jag kanske berätta mer. Men så de får komma till skolan och berätta lite, och sen får de lära sig hur man kan göra tvål och lite andra saker från skolans innovation hub, som det heter, så att de också kan ta med sig någonting för att de är där och pratar och också kan tjäna pengar framöver. Så det är ganska bra liksom, tanke eller bra utbyte i alla fall.
Det är bra.
Men jag tycker det är svårt, som du säger, att
det är svår kulturkrock, och framförallt när man då tror att man har hittat någon som är väl som en själv.
Mm.
Ni ser likadana ut på något sätt. Man tror att man har samma värderingar. Man vävs in i en falsk bubbla för man tror att man har samma värderingar.
Mm.
Men jag minns ju när jag var i Nepal med UNICEF för att besöka olika kvinnoforum. Alltså, där 80% av barnen anser att det är naturligt och normalt att man blir slagen och att de vuxna slår då.
Mm.
Att det var liksom det var så det skulle vara.
Mm.
Och att kvinnorna på många håll var ju liksom som boskap, alltså som fick göra det tunga arbetet och bära och liksom, och framförallt liksom bli så otroligt slagna, och barnen också. Och att det var någonting som man, det var så det var.
Mm.
Det är ju svårt att inte tappa modet liksom Men det var som var häftigt där var att de hade också till exempel med UNICEFs arbete stöttat barnorganisationer. Alltså att barn i byarna själva hade fått utbildning och lära sig till exempel om child marriage och barnäktenskap och att man inte ska slå och så vidare. Och att de undervisade den övriga delen av byn, det vill säga både gamlingar och vuxna och så vidare, med en teaterföreställning på torget där de liksom gjorde en rolig föreställning om mot barnäktenskap till exempel. Och hela byn var ju samlad. Och de gjorde parodier på liksom de äldste och de, liksom, de gjorde parodier på gubbarna i byn. Och det var ju skratt och applåder och i undervisande syfte.
Det är så
att små steps tas ju små steps. Vi får inte tappa hoppet.
Nej, det får vi inte.
Men vi ska inte heller vara blåhögda. Och det är ju jätteintressant. Det är ju liksom skitjobbigt när man möter. Det är som att möta någon som står på helt... Det är som att möta någon som är nazist. Mm. Alltså så här, att möta någon som slår sina barn. Hur ska vi... Och då vet vi att det händer i Sverige varje dag. Liksom.
Verkligen.
Och det var att vi...
Ja, men, ja.
Att, det är svårt, jag förstår.
Ja, men det svåra är, jag tror att om jag skulle veta det nu, eller som jag har inte sett någon balines slå på gatorna här. Och så där. Jag har inte sett någon sån... Alltså, de är så himla fredliga det jag ser. Men sen vet jag ju såklart att det händer andra saker bakom murarna som det gör, som du sa, i Sverige också. Men då skulle jag kunna känna så här, att jag kan stödja en organisation eller göra någonting åt det. Men här är det ju liksom en amerikan som har kommit hit med sin tradition. Men ändå någon jag umgås med som jag nu känner så att jag är helt lost i... Jag vet inte om jag bara måste backa. Alltså, jag vet inte.
Tänk vad intressant experiment. Men tänk, religionen påvisar både det ena och det andra som är ganska idiotiskt om man tänker på hur man ska uppföra sig mot både barn och kvinnor till exempel. Där finns ju många som tar spjärn emot någonting som står i en text som skrevs för liksom, flera tusen år. Nåväl. Tänk om du som ett socialt experiment angående civilkurage. För du har ju inte sett det här själv.
Nej, verkligen.
Du har ju hört det av någon som har hört det. Så det är också känsligt ju. Vad vet man? Men tänk om du skulle vid ett samtal vara så här jobbigt modig nu, Isabelle, och ta upp det med den här pappan. Bara så här, jag har hört det här, vi kommer från olika kulturer, kan vi prata en stund om hur vi ser på detta? Från ert land där ni kommer och från vår värld där vi är ifrån. Alltså att kunna lägga fram det som att så här, för att ha en diskussion om det. Skulle du, tror du, och Erik kunna prata ihop, skulle ni våga ha ett sånt samtal för att liksom kunna spräcka den här konstiga...
Ja, men jag har tänkt på det, att jag tror inte att jag tror att jag skulle kunna ha det, men jag känner lite att jag lämnar ut den här personen eller den här familjen som den här pappan som slår då, har ju berättat där själv för den här familjen enligt dem då. Jag känner att jag lite lämnar ut dem och det känns inte helt okej. Men jag har funderat lite på om jag mer ska så här gå in bakvägen, för vi har inte pratat så mycket om deras hur troende de är och hur det har yttrat sig och traditioner och alltså att jag kan gå in den vägen har jag tänkt, eller typ så här, hur har du egentligen lyckats, alltså alla de här, för de får ju så mycket praise för att just de har fyra killar som är liksom, de är väldigt så här rowdy och surfar och galna och liksom springer runt och så här, men de är oerhört ändå så här, tackar, hälsar på alla, sociala liksom, gulliga och trevliga och så där, framförallt mot vuxna. Och då skulle man kunna säga, men vad har ni för knep? Alltså så har jag tänkt att jag ska gå in på det.
Det borde man inte ha blivit slagna för att göra. Men det är ju superintressant.
Inte. Men jag tänker att det kan vara en ingång, eftersom någonstans så har ju den här pappan då berättat för en annan pappa.
Kanske lite stolt och glad att han har en sån.
Jag vet eller? Inte, eller att det är så de gör på något sätt. Jag vet liksom inte riktigt.
Det är väl ett sätt att närma sig om man liksom kliar honom på ryggen för att han har jättefina ungar med så välartade. Och det är också spännande att höra, man skulle ju kunna börja ett samtal bara kring men hur de lever och var de kommer ifrån och ställa frågor. Ja, men vi i Sverige, hur har ni det där? Om man vill närma sig på ett sånt nyfiket sätt.
Ja. Jag vill ju bara gå rakt på sak. Jag vill ju bara ringa henne. Vi måste ses. Ja. Jag måste ta upp det här, för jag här klarar inte jag av. Och jag tänker att jag kanske kommer till en sån gräns. Men just nu jag fick ju reda på det här för 2 dagar sedan. Och jag har ju bara så här... Jag är fortfarande i någon slags... Eller vet inte, för mig var det en jättestor grej. Alltså så här, verkligen liksom... Alltså, det går ju inte. Det gör man ju bara inte. Alltså så.
Och nej, men så gör man ju det över hela världen. Ja. Hur sjukt är inte det?
Nej. Jo, men då är det så här, kan jag... även om man gör det i världen, kan jag liksom inte acceptera det.
Såklart inte.
Nej, men så här, och det är då det liksom blir svårt. Alltså någonstans. Sen måste man ju försöka förstå. Men jag måste ju först kunna komma in på ämnet. Sen är det en annan grej som man märker ganska mycket, är att Det här var ju en pappa som har berättat för en annan pappa. Jag var ju på en Halloweenfest med via skolan i lördags. Och man märker ju det att det är inte alls lika lätt som kvinna. Även om det är en tysk eller en italienare eller en spanjor eller typ en liksom amerikan. Att som kvinna prata med en annan pappa som också är gift. Det är väldigt mycket så här, även bland föräldrarna lite. Fast alla är ganska så här, progressiva och är här och lite galna och spirituella. Så är det ändå väldigt så här, lite köns, du vet, att man gör massa, att man gör inte riktigt det, har jag fattat liksom lite så, att så här, du vet, du håller det till männen, för att annars det är ju liksom någons fru du pratar med liksom så. Så att det där är också en annan sak. Jag vet inte hur långt jag kommer, vilket också är ganska spännande ju. Och det är det som gör det så intressant också, är att man får tillgång till alla de här människorna från hela världen,
får spegla dig liksom.
Ja. Och att de har tid och att de
kommer ifrån.
Mm. Ganska smarta och har ganska mycket liksom roliga, konstiga bakgrunder och så vidare.
Ibland, vi kan ju ofta anse, nu appliceras inte det här på att slå barn, men vi uppfattar ju oss själva ofta i Sverige som att vi ligger så långt i framkant med både en och andra konstant hela tiden och slår oss på bröstet, för att en gång i tiden under Olof Palmes dagar så var Sverige ganska högt upp på listorna för liksom ett bra land. Sen har ju det raserats med, eftersom man säljer ut offentliga, liksom, offentligheten överlag, och, eller så välfärden, menar jag. Till exempel, så det är inte lika längre, inte lika toppen, men även om det är asbra att leva i detta landet. Men vissa saker som vi ju, som du nu, som man gapar av total förvåning, uppriktig förvåning och bestörtning över hur det ser ut på andra ställen som man trodde var likt vårt, så inser man att det är såna enorma skillnader.
Ja,
och det förklarar ju till exempel bland annat varför Donald Trump kan vara president för ett av världens största länder.
Mm.
Hur fan gick det till? När vi tror att vi är så lika och vi har samma åsikter. Och, så vi vet ju inte riktigt så mycket om varandra som vi kanske tror. Och som sagt, det räcker med bara i ens egen hemkommun.
Mm.
Så kan man ju sitta sida vid sida på bussen med någon som tycker att man liksom ska återinföra Ku Klux Klan. Så att you never know alltså.
Nej, så är det ju.
Men jag hejar på dig i det här.
Nej, men tack, det är bra. Nej, men jag tänker att vi har ju tappat kanske igen det här med att prata och titta på det. Det var någon som var hemma nu och hälsade på, och hon kommer visserligen från Holland, men jag känner igen det därifrån när jag var hemma i Stockholm också, att här är det så himla mycket ögonkontakt, även om man åker motorcykel hela tiden och folk är ute på gatorna så här, men man ler och man liksom ser varandra ögonen hela tiden. Och det var någon som sa så här, jag var hemma precis, och så fort jag tittade någon i ögonen så tittade man ner. Så jag tänkte att det skulle bli ett litet uppdrag till dig och till alla lyssnare där hemma, att försöka hålla lite ögonkontakt. Gör det bara en morgon på väg till skolan eller till jobbet. Med alla ni ser och bara ler. Man behöver inte ens säga hej, men det kan vara trevligt att säga hej. Men bara öva lite mer på att se människorna runt omkring. Kanske man till och med kan säga ett ord eller två. Kan vara trevligt.
Jag brukar faktiskt hälsa på alla här, så även om folk jag inte känner.
Mm.
Och mina barn frågar också, vad är det? Känner du den? Nej. Varför hälsar då?
Mm.
För att det är trevligt att hälsa. Därför det märker man ju till exempel om man är i USA.
Mm.
Att alla hälsar och småpratar konstant hela tiden. Och jag som är stundtals är lite skygg, jag säger, oh my god. Men det är lika jobbigt att, liksom, att möta någon på en skogsstig och väja bort med blicken eller låtsas se en ekorre i samma sekund som man passerar. Det är lika jobbigt som det att titta på någon och säga hej, hej.
Verkligen.
Alltså, så mycket kraft vi lägger vid att undvika mänsklig kontakt i Sverige. Det är ju nästan komiskt.
Mm, verkligen.
Men visst, det är ett bra uppdrag. Det ska jag göra lite mer. Jag tror att jag gör
det
rätt mycket
det.
Faktiskt.
Jag
men det finns också dagar när jag totalt smyger undan under kepsen. Men du, vi ska faktiskt ju börja runda av.
Yes.
Är det någonting mer som du vill från din vardag där borta på andra sidan jordklotet dela med oss som sitter i Sverige, många av oss i alla fall, och lyssnar?
Nej, men en sista grej är väl lite det här med klimatet som vi inte har gått in så mycket på sedan den här IPCC-rapporten har kommit, som har varit en jättestor grej. Och här blir det ju så himla tydligt för att det är plast på gatorna. Och till exempel, vi slänger ju inte toapapper i toaletterna, utan det slänger man ju i en liten papperskorg bredvid. Så jag ser så här, man ser ju mycket tydligare hur mycket skräp man gör av med, hur mycket plast man använder, hur mycket toapapper som faktiskt går åt. För att vi har ju liksom, man ser ett fysiskt bevis på det någonstans. Och jag har varit ganska deppig över det här och sådär. Men jag tänker, det finns folk i Sverige ändå, tycker jag, på mitt flöde i så här sociala medier och sånt, så är det väldigt mycket kamp för klimatet just nu. Och det finns några kompisar till mig som heter Emma Sund och Maria Soxbo och en tjej till som heter Johanna som jag inte känner så väl. Men de har startat något som heter Klimatklubben, klimatklubben.se. Och där kan man gå in.
Förra, tror jag.
Gjorde jag det? Okej. För de har startat ju både på Facebook och Instagram. Men det finns så himla mycket bra initiativ som har... Har jag pratat om det också? De har börjat.
Jag tror det.
Jag trodde vi bara skrev varandra, nej, jag tror till varandra om det.
Ja, det är möjligt. Men skitbra. Super, jag följer detta. Det är ju jättekul. Ja.
Nej, men jag tänker att det finns liksom en positiv kraft i att hjälpa varandra i att kunna påverka sitt företag man jobbar på. Eller till exempel att göra... Mm. Att vara vegetarian kanske ska vara normen, och att det är så att om man ska ha en kötträtt, men det kanske det är specialkost som man får välja till, eller?
Men du, jag fick ett apropå detta här, så fick jag ett klokt inlägg av en klok lyssnare. Vi har ju väldigt mycket kloka lyssnare överlag, men som sa att, liksom att ja, det är väl toppen att snacka om linser och kokosmjölk, men ska man verkligen slå ett slag så kan man ju tänka lite mer närproducerat då, och stötta svenska bönder som producerar liksom närproducerade ekologiska saker till exempel. Det ligger mycket i det. Att man, ska man äta liksom vegetariskt, så ska man kanske inte specialbeställa någonting från Kuala Lumpur. Liksom, utan att tänka i flera led, bland annat. Vilket ju är klokt och smart.
Ja, det finns ju en massa vegetariska produkter som inte heller är så jättebra för miljön alla gånger. Men tydligen är det ju så att, att ekologiskt är alltid bättre än till och med närproducerat. Vilket jag måste dubbelkolla igen, men det tyckte jag var intressant att höra.
Jo, men det finns ju också mycket experter ute, och det är svårt i den här djungeln att veta. Någon säger det, någon säger tvärtom. Någon liksom kämpar för svenska lantbruket, någon kämpar för att man ska importera, och man säger att transportkostnaderna är inte så stora. Så att det är klart att det är en djungel, och man kan inte sitta på alla svaren. Men nog fasen ska vi applådera alla som försöker. Ja, och inte bara tänka, det är så jävla politiskt korrekt. Ja, hellre det än att vara dum i huvudet.
Nej, och man måste citera, ju börja
det ska tatuera i min svank. Hellre politiskt korrekt än dum i huvudet.
Ja, det är bra. Do it.
kan den här podden få heta det?
Ja, det tycker jag. Jag ska göra en liten sån logga med en sån svank tatuering till dig. Kan vi ha det som bild?
Gör en sån logga, är snäll. Och eventuellt kanske du kan sätta upp en liten teater på den här Green School som handlar om att vi inte slår barn.
Ja.
Isabelle och hennes familj ska nu på roliga timmen göra en liten etyd. Får vi se.
Gud,
jag har fått ett uppdrag och se folk i ögonen. Jag kommer inte ge dig det här uppdraget, men så roligt det vore. Jag ska återkomma. Du, för övrigt, tack snälla för att du la upp den här bilden på dig när du surfade som du pratade om i förra podden. Om ni har missat, så snälla gå in och lyssna. Jag älskar dig för det. Det var väldigt roligt. Man kunde se hur cool du var och är, men man kunde också se vad du själv upplevde kanske med den här gorillaarmen eller vad du pratade om. Att det var väldigt roligt. Du är väldigt bjussig där som la upp den så snabbt.
Blöt hundtant som åkte.
Nej, det var det inte. Nej, det var supercool. Det är bara roligt att du är så snabb på att fylla våran Facebook-flöde med de här. Du länkar så bra till det som vi pratar om.
Jag tror faktiskt jag glömde lägga upp det där, men jag ska göra det.
Ja, det är möjligt. Jag såg den i ditt flöde. Ja, roligt är det i alla fall när man får lite bilder till det vi pratar om.
Verkligen.
Hörrni, kamrater där ute, fortsätt göra bra saker. Mm-hmm. Ta varenda fight, helt enkelt, om ni kan. Gör det. Öva er på civilkuraget.
Yes.
Och vi har inte alla rätt, men vi försöker i alla fall
försöker
göra bra saker.
Man
och vi gör
med.
Varenda dag. Gör vi också fel?
Yep.
Så är det med det.
Så är det med det. Och imorgon, lycka till i riksdagen.
I riksdagen, ja, första
spännande.
Kammaren. Ska bli spännande.
Ja, heja dig. Mm.
Ja, och heja dig. Heja er alla. Tack för att ni är med oss och lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss och kram. Hej då.
Adjö, vad heter det nu? Hoppoloppoloppolom.
Hoppoloppolopo. Ja, just det.
Hoppoloppolom allihopa.
Hoppoloppolom.
Forza.
Forza. Hej. I love you. I miss you.
I love you. I miss you. I'm so sorry for everything.
Yes.
Good night, Sweden. And good morning, Vietnam. Och så vidare.
Vi som aldrig kan sluta. Hej då.
Nej, jag kan inte sluta. Åh, gud. Adjö. Goda värld. Stäng bort mig.